Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/news-ad-free. That's amazon.com/news-ad-free to catch up on the latest episodes without the ads.
Finding your perfect home was hard, but thanks to Burrow, furnishing it has never been easier. Burrow's easy-to-assemble modular sofas and sectionals are made from premium, durable materials, including stain and scratch-resistant fabrics. So they're not just comfortable and stylish, they're built to last. Plus, every single Burrow order ships free right to your door. Right now, get 15% off your first order at burrow.com/ACAST. That's 15% off at burrow.com/ACAST.
Hej och välkomna till Kunglig koll, podcasten för dig som älskar kungligheter. Jag heter Sara Eriksson och vid min sida har jag Roger Lundgren.
Hej, hej.
Hej alla ni som lyssnar. Och jag tycker att vi börjar med att önska våran kronprinsessa de varmaste gratulationerna från oss, eller Roger?
Ja, det är ju så här. Mitt i sommaren så har vi en glad jubilar.
Precis, på lördag i dags så fyller kronprinsessan Victoria 41 år. Mm. Och det firas traditionsenligt på Soliden.
Mm.
Och jag kommer vara på plats.
Ja men så där, vad roligt.
Ja, och följa firandet. Och det kan ni också följa via Kungliga magasinets sociala mediekanaler.
Bra,
så
bra.
Så får
bra.
Ni ta del av firandet där.
Ja,
idag tänkte vi så här att vi får in en hel del frågor. Och istället för att sitta och läsa upp varje fråga för sig, vilket kan bli lite långdraget sådär, så har vi istället sammanställt dem. Och ska försöka besvara dem så gott vi kan. Det vet jag att du kan, Roger.
Ja, jag ska göra mitt bästa i alla fall.
Ja, precis.
Ja.
Men då kör vi på här. Vi får en hel del frågor om de kungliga smyckena och smyckeskrinet. Och det är ju som vanligt intressant och häftigt med dem, men det som oftast frågas och undras kring, det är det här, vad är egentligen skillnaden mellan när det står så här, privat diadem eller att diademet har ett namn? Vad är den skillnaden?
Så här är det att
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/news-ad-free. That's amazon.com/news-ad-free to catch up on the latest episodes without the ads.
Finding your perfect home was hard, but thanks to Burrow, furnishing it has never been easier. Burrow's easy-to-assemble modular sofas and sectionals are made from premium, durable materials, including stain and scratch-resistant fabrics. So they're not just comfortable and stylish, they're built to last. Plus, every single Burrow order ships free right to your door. Right now, get 15% off your first order at burrow.com/ACAST. That's 15% off at burrow.com/ACAST.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Gustav den femte och drottning Victoria, de skapade en familjestiftelse när de hade tagit över som kung och drottning i Sverige.
Mm.
Och Oscar den andra dog ju 1907, så att det här är ju länge sedan alltså.
Ja.
Och de gjorde det av den anledningen att det fanns väldigt många prinsessor som gifte in sig i andra kungahus, och då försvann det många fantastiska juveler från Sverige.
Man tog med det som ett arv då?
Man tog med sig det liksom. Och man ville bevara vissa av de här smyckena då i Sverige. Så därför så infördes de mest magnifika bitarna så att säga av de här smyckena till den här familjestiftelsen. Men, och vem som äger den här familjestiftelsen liksom ifall det skulle bli republik, det är ju en rätt intressant frågeställning.
Ja.
Jag gissar att det faktiskt skulle vara kungen ändå, men För den har liksom ingenting med svenska staten att göra, utan det är familjen Bernadotte som förfogar över den här.
Mm.
Men det finns också en del privata smycken.
Så det vi pratar om nu, det är liksom det man då kallar det kungliga smyckeskrinet. Det kommer, ja, från den här stiftelsen.
Va? Fast många, det som gör det hela komplicerat är att många av de här smyckena som vi ser som en del av de kungliga smyckena, de ägs privata kungen.
Kan du ge oss ett exempel?
Kamelerna till exempel, som är ett känt bröllopssmycke.
Mm.
De äger kungen privat. Han ärvde dem av sin mor, prinsessan Sibylla, som i sin tur fick dem av prins Eugen när hon gifte sig.
Mm.
Och det är ju ett av de kändaste smyckena som finns i Sverige.
Mm.
Ett annat jättekänt diadem som drottningen och prinsessorna ofta bär är ju det som i folkmun kallas för prinsessan Sibyllas diadem.
Det är ett av mina favoriter, jag tycker det är så vackert.
Det är ett jättesött diadem, ja, verkligen. Väldigt skört och exklusivt. Och det smycket kom till Sverige genom kungens farmor, alltså den brittiskt födda kronprinsessan Margareta, Margaret of Connaught, som fick det diademet av sin mamma och pappa.
Mm.
I bröllopsgåva när hon gifte sig med Gustav den sjätte Adolf 1905. Och det här smycket, det ärvde kungens pappa när hans mamma dog då 1920. Så att det äger kungen privat, och det var det första diadem som drottning Silvia bar. Hon bar det kvällen innan bröllopet, och hon fortfarande var Silvia Sommerlath 1976.
Mm.
Men nu har vi också sett det bäras av både kronprinsessan och prinsessa Madeleine också.
Mm. Mm. Precis, man hände det på kronprinsessbröllopet.
Det hade hon.
Mm.
Och hon har burit det vid Nobel ett par gånger också. Mm.
Och visst, kan det gå även att göra om till ett väldigt vackert halsband?
Det gör det. Och grejen med diadem är att man ofta kan göra dem till halsband.
Mm.
Man hakar loss dem från den här ställningen. Vissa diadem är dock fast
monterade
eller fastlödda. Mm.
Så egentligen är ju svaret att det finns egentligen... Alltså det är svårt att skilja på dem.
Ja, alltså både ja och nej. Alltså på pappret så finns det en distinktiv skillnad. Men i slutändan skulle jag säga att allting tillhör kungen ändå.
Ja, men absolut. Men om man tänker då som prinsessan Sofias diadem som hon fick av kungaparet i gåva.
Ja.
Skulle man klassa det då som ett privat diadem?
Det är ett privat diadem. Mm. Där.
Och man pratar ju också om diademet som prinsessan Madeleine bar vid vigseln, som ett privat
diadem. Det är ett privat diadem. Mm. Och det är ett diadem som kungen gav till drottningen på 80-talet. Mm. Man tror att det är en 10-års bröllopsgåva. Så att hon började bära den 1986. Det är ett mycket vackert stråldiadem.
Mm.
Och som också med fördel kan bära som halsband. Men kungaparet lär ha gett det här diademet till Madeleine nu.
Mm.
Så att det är hennes. Det är diadem prinsessan Sofia har. Det ryktas vara ett thailändskt smycke som drottning ska ha fått av någon från det thailändska kungahuset. Mm. Huruvida det är sant vet vi inte, utan det är bara spekulationer. Jag har i alla fall inte frågat om det än. Jag brukar ställa frågor om smycken ibland, och för jag tycker det är så otroligt intressant. Men i och med att kungaparet gav det till Sofia, skulle hon och Carl Philip skiljas en gång, vilket vi såklart hoppas att de inte gör, så skulle det något liksom tillhöra henne privat, så att säga.
Det är väldigt fint nu att hon bär det i olika tappningar. Så att det monteras med pärlor, bäras utan smaragder och så vidare. Så att hon använder det flitigt.
Ja, jag tycker det är snyggast utan smaragderna.
Jag tycker det är väldigt fint med pärlorna istället.
Det är väldigt fint. Mm.
Och vi har fått en hel del frågor kring det här. Det är väldigt aktuellt nu med tanke på att det är val i höst också. Att hur ser det egentligen ut med kungligheter och politik? Får en kunglighet rösta i valet?
Ja, alltså kungafamiljen har ju rösträtt precis som alla andra.
Mm.
Men av tradition så använder de inte sin rösträtt. För att då skulle ju hela poängen med en kungafamilj som står ovanför partipolitiska grebblet liksom tappa sin betydelse.
Mm.
Så därför så röstar de inte i Sverige.
Nej.
Det finns vissa länder i Europa, märkligt nog, till exempel Belgien och Luxemburg, där man har röstplikt.
Så där det är ett krav då?
Där måste man rösta.
Mm.
De som slipper rösta är kungen eller storhertigen med hustru.
Mm.
Men alla andra i familjen måste gå och rösta, annars så får de böter.
Oj, hårda tag.
Ja, och det, och så är det för alla invånare i de länderna. Va? Mm. Så det är ju lite märkligt.
Och det är ingenting som kungahuset då står över? Utan det är
det är bara statschefen med gemål som slipper.
Finns det någon så här historisk händelse där en kunglighet har valt att rösta?
Alltså det finns ju flera fall i varje fall där kungligheter har lagt sig i partipolitiken.
Mm.
En person som ofta har gjort det är ju prins Charles, som har väldigt starka åsikter och, i Storbritannien.
Mm.
Vår kung har kritiserades ju för sitt uttalande om den norska säljakten på 80-talet. Just, som man tyckte störde relationen med Norge.
Han sa någonting med att om du inte kan ta hand om säljakten, du skulle kunna ta hand om norska folket.
Ja, det sa han till den norska statsministern. Precis. Och det var ju ett väldigt... Det borde han ju såklart absolut inte ha sagt. Mm. Där översteg han ju den här tysta diplomatin. Va? Det där är något som regeringen ska föra fram, inte monarken, va? Men det finns ju då andra frågor som, jag menar, drottningen, hon har ju drivit hårt den här frågan om barnpornografi och menar ju på det att det är ingen politisk fråga, det är en humanitär fråga. Och det tror jag då de flesta normala människor håller med henne om.
Absolut. Det har varit nu lite så här också kring, nu vet man ju inte då huruvida det här är sant, men Thomas Markel, alltså Meghan Markles pappa, far, har ju gått ut med och berättat då om politiska samtal som han påstår sig ha haft med prins Harry.
Ja, alltså, så här också. Med sådana vänner i familjen så behöver man inga fiender. Det är, liksom, det är så sorgligt att man inte kan hålla igen liksom, näbben. Liksom.
Men det blir också, det blir just ett ståhej kring det här så fort. Nu, det här vet vi inte ens om det är sant. Alltså, men så fort man blandar då kungligheter och politik. Det är väldigt känsligt.
Nej, men det är känsligt. Mm. Och kungligheterna ska företräda alla.
Mm.
Så är det.
Mm. Vi har även fått frågan kring kungligheter och körkort. Hur ser det ut? Har alla körkort?
I vår familj så har alla körkort.
Mm.
Den som, och kungen, han kör ju bil till slottet varje dag. Han älskar att köra bil. Det är ju en av hans hobbies. Men drottningen, hon tycker inte om att köra bil.
Nej.
Hon föredrar att bli skjutsad. Kronprinsessan lika så. Madeleine, hon tycker om att köra. Carl Philip kör. Sofia kör. Så att då har de körkort alltid. Och det har ju även i... det finns ju jättemycket bilder på drottning Elisabeth.
När hon
kör bil. Den där coola damen alltså.
Ja.
92 bast, ute och kör sin Range Rover. Drar runt på ägarna där. Liksom. Hon är ju gammal bilmekaniker från andra världskriget, utbildad.
Det är så häftigt det här, tycker jag.
Allt med henne är typ häftigt.
Ja, det är faktiskt sant.
Mm.
Men säg då att en kunglighet skulle åka dit för fortkörning, kört mot rött. Vad händer?
Det beror på vem det är.
Mm.
Om det är monarken, statschefen, vår kung, Englands drottning, men även Finlands president, så händer ingenting.
Nej.
För som statschef så har du åtalsimmunitet. Men de andra familjemedlemmarna, de åker såklart dit.
Då blir det en böter.
Då blir det böter. Den danska drottning Ingrid, hon åkte dit för fortkörning en gång på 80-talet till exempel.
Jaha.
Mm.
Då fick de på det. Precis som hos andra.
Ja, men det är många kungligheter som har tryckt om att trycka på gasen, så är det.
De har det där rallyblodet.
Mm.
Ja, och apropå det här då, bilintresset och motorintresset, vad har du mer för hobbies i kungafamiljen?
Ja, hör ju det. Om vi skulle börja med vår familj så är det ju så att kungen, han är ju som de flesta vet väldigt intresserad till exempel av motorsport. Ett intresse han har delat med sin son. De är båda också väldigt intresserade av jakt och fiske.
Mm.
Jordbruk. De tycker om att laga mat.
Mm.
Kungen och Carl Philip är väldigt intresserad av design också. Det har väl inte kungen så stort intresse för. Men däremot så älskar kungen att fotografera. Vilket han har gjort i alla år. Kronprinsessan, hon tycker också om att fota, att vara ute och vandra i skog och mark. Hon tycker om att måla. Prins Daniel är ju väldigt mycket idrott.
Ja, väldigt mycket idrott.
Det är golf, det är liksom löpa, det är fotboll, det är hockey.
Hålla igång. Och det ser man ju inte minst också i den här Generation Pep som de
precis.
Vill ju verkligen uppmuntra till rörelse, såväl unga som gamla.
Nej, men så är det. Drottningen, hon är en av den största intressen är trädgårdsodling. Mm. Vilket kanske inte så många vet om. Men hon tycker jättemycket om blommor och påta med det. Och matlagning är också populärt för nästan alla de här. Därför att de får ofta äta lagad mat.
Mm.
Så för dem är det avkoppling att få laga maten själv.
Just precis.
Går man till de andra kungahusen och tittar så finns det ju flera som har kända intressen. Norska kungen älskar att segla. Hans hustru Sonja, hon tycker om att gå på tur av andra i bergen. Drottning Margrethe är stor konstnär.
Det är så häftigt, tycker jag.
Det är häftigt. Hon är ju en erkänt duktig konstnär. Mm. Men det är... Drottning Elisabeth, hon älskar ju sina hästar och hundar. Det är...
Ja, det tycker jag är så coolt när man ser liksom bilder på 92 år ute och rider full galopp. Ingen hjälm.
Ingen hjälm.
Bara en liten sjal på huvudet.
Precis. Mm. Det kan ju... Ja, det kan vara bra att skaffa sig hjälm i varje fall.
Ja, jag vet, men det känns så typiskt henne att inte ha det också.
Mm.
Hon struntar
i
det.
Hon struntar i det.
Ja.
Nej, men alltså, de här människorna har ju så inrutade liv, så det är klart att de behöver sina hittas tillfällen till liksom att pausa. Och,
mm.
Nu, framförallt när det gäller liksom den yngre generationen, de har ju småbarn allihopa och då hinner man ju inte ha några intressen, utan då är det bara
full fokus på dem.
Springa efter ungarna hela tiden. Och det skiljer man inte från man är kunglig eller vanligt folk.
Mm. De har lika snabba benen där som olivan ändå.
Så är det, ja. Så är det.
Och som vi pratade om att då ta hand om sina barn oavsett om man är kunglig eller inte. Mm. Och vi har faktiskt fått frågan kring vad egentligen en hovdam gör.
Mm.
Vad är hennes uppgift?
Hovdamer har ju alltid funnits med liksom i hundratals år.
Mm.
Hovfröknar kallades det för tidigare. Och det är ju egentligen i princip en personlig assistent.
Mm.
Fast med ett tjusigare namn. Hovdamen hjälper till med allt från att bespara post från allmänheten. Men också att inhandla presenter. Hjälpa till att arrangera små bjudningar och sådär som är till för den innersta vänkretsen. Men hovdamen är också med på officiella sammanhang och hjälper till då när drottningen eller prinsessan är ute på besök.
Och är det hovdamen som har liksom stenkoll på kalendern?
Och... Det är det.
Mm.
De vet precis när det är dags att gå vidare.
Mm.
Och vem de ska träffa och så. Och i kungens fall så har han då en adjutant. Det är faktiskt kronprinsessan också. Hon har valt att inte ha en hovdam. Hon har dels sin hovmarskalk, men sen har hon en adjutant också som följer med henne.
Vad är det skillnaden då bara på kön? Eller är det
uppgift? Nej, adjutant kan vara en kvinna också. Det är, men det är bara det att de kommer från militären.
Mm.
Och det tror jag att göra med att det är en markering mot hennes framtida roll som statschef.
Mm. Smart drag.
Mm.
Mm. En vanlig fråga och en undring är ju så här, hur är egentligen, man pratar ju om att alla är släkt med varandra på något sätt inom kungafamiljen, om man tittar tillbaka i historien, var börjar vi?
Ja, alltså gudskelov får man väl säga, så har det ju börjat tunnas ut det där.
Ja, det har det gjort. För
var de kanske lite för mycket släkt med varandra.
Ja, de slog varandra väldigt nära.
De slog varandra väldigt nära. Nej, men det finns självklart ett släktskap mellan de här kungafamiljerna. Och det finns egentligen två grenar som alla brukar liksom ha någon slags koppling till. Och det är antingen drottning Victoria i Storbritannien. Eller så är det kung Christian IX i Danmark. Som hade flera barn som giftes ut i Europa och som satt på olika europeiska troner. Men om vi tittar på Bernadotterna då, som har suttit i Sverige, liksom var i Sverige sedan 1800-talets början, så är det så att de var ju en uppkomlingsfamilj.
Mm.
De var ju inte kungliga, men det fanns en nära koppling till Napoleon som var den tidens stora, starka man i Europa. Men efter det så har Bernadotterna gift in sig. Så idag är man släkt med alla europeiska kungafamiljer.
Mm.
Det närmsta släktskapet har man med Danmark. kungen och drottning Margrethe kusiner. Därför att hennes mor och hans far var syskon. Sen så finns det ju ett nära släktskap med Norge. På flera olika sätt egentligen. Och i Storbritannien, alltså drottning Elisabeth och vår kung, de är, som vi säger i Norrland, fyrmeningar.
Fyrmeningar
med varandra två gånger om.
Okay.
Både genom då kungens farmor, kronprinsessa Margareta, som var brittisk prinsessa. Men också genom hans morfar, så prinsessan Sibyllas pappa. Saxen Coburg Gotha var han ju hertig av, men han var faktiskt född brittisk prins. Och han och Margareta, de var kusiner med varandra. Så att drottning Victoria hade många barn och många barnbarn och många barnbarnsbarn. Så att där finns ett släktskap.
Det här var liksom släktträdet bara vuxit.
Ja, men precis. Ja. Och från Sverige var ju det också så här att Gustav den femtes lillebror, prins Karl, och hans danskfödda hustru Ingeborg, de hade tre döttrar som gifte in sig i andra familjer. Det var Margareta som gifte sig med Axel av Danmark. Det var Märta som gifte sig med Olav Norge. Och Astrid som var en legendarisk drottning av Belgien, gift med Leopold den tredje. Och från den familjen så är man även släkt med Luxemburg, så hertig. Så att cirkeln slutits flera gånger. Och idag var man väl mer... Det är ju ett rätt avlägset släktskap många gånger.
Men det finns
blodsband, men framförallt så är det vänskapsband. Och det har det ju blivit på grund av att man är så utsatt i sina roller som kungligheter, att vem annars än de andra kungafamiljerna förstår hur det är.
Ja, de stöttar varandra i arbetet.
De stöttar varandra, och det finns inofficiella nätverk som är rätt rörande när man tar del av hur de faktiskt kommunicerar med varandra.
Det kan jag tänka mig. Men någonting som ofta så här kommer upp på tapeten eller diskuteras är det här, när ska kungen lämna över till kronprinsessan Victoria? Och om man skulle vilja göra det, kan han göra det?
Han kan absolut gå i pension. Det finns ingenting formellt som hindrar honom från det, förutom hans oerhört pliktkänsla och den uppfostran han har fått. Alltså i den skandinaviska kontexten så abdikerar man inte.
Nej.
I vårt land och i Storbritannien likaså så är abdikation någonting oerhört negativt. Den sista som abdikerade liksom frivilligt i Sverige, det var ju drottning Kristina. Och det här har liksom varit, det var ingenting positivt. Och i Storbritannien var det så när drottning Elisabeths farbror, hertigen av Windsor, lämnade tronen för att gifta sig med sin kärlek. Alltså det såg ju som ett fruktansvärt svek.
Ja.
Av väldigt många människor. Och därför så sitter drottning Elisabeth fortfarande på tronen, 92 år gammal.
Och det förstår man också hennes relation till sin far då, som fick liksom
rycka igen.
Ja, och hur det har påverkat hennes egna barndom. Och hennes,
precis.
Så det är inte så konstigt. Men ja, om man skulle vilja gå på pension så kan han alltså göra det. Men vad tror du det beror på då? Att det kan skilja sig så åt från land till land, just synen på det.
Ja, det är ju liksom det med tradition först och främst. Men sen, jag menar, om vi tittar på våran kung också. Jag menar, ja, han skulle säkert många dagar tycka att det var skönt att slippa det här. Och
jobba, all full förståelse.
Ja, jag liksom sysslar med jordbruksfrågor och sånt som är hans favoritsysselsättning. Men han har en sån enorm pliktkänsla. Han tycker också det är roligt. Men framförallt så värnar han så otroligt mycket om Victoria och hennes familj. Han vill att de ska få ha sina småbarnsår så länge som det bara går.
Mm. Och det är ju otroligt viktigt att de får ha det.
Ja, men han kunde ju inte det själv.
Nej.
I och med att det fattades en länk i den generationen i och med hans pappas död. Att han var bara 27 år när han blev kung.
Så han vet ju själv hur påfrestande det har varit att ta över i den unga åldern. Och liksom vad man missar av barnens liksom, unga år.
Ja, men, och sen också att inte själv ha haft en pappa som säkert har präglat honom väldigt mycket. Mm. Att det därför var det viktigt för honom att i så hög utsträckning det har gått kunna vara en närvarande pappa.
Mm.
Men det är ju inte bara i Sverige man hör den här diskussionen. I Danmark är ju, och Margrethe är ju jätteälskad som drottning där.
Mm.
Men det är ofta den danska pressen håller på. När ska hon lämna över till Fredrik och Mary?
Ja, men jag, som sagt, vi pratade om tidigare, jag var ju i Köpenhamn när kronprins Fredrik fyllde 50 år.
Mm.
Och det var nästan, när jag hörde pressens frågor till allmänheten, så var det nästan standardfråga. Tycker du att Mm. Han borde ta över.
Mm.
Ser synen på att abdikera likadan ut i Danmark som i Sverige?
Jag tror att drottning Margrethe, kung Harald i Norge och vår kung, de har någon liten pakt att nej,
vi sitter kvar.
Vi sitter kvar.
Ja.
Det skulle jag gissa i varje fall. Mm. Därför att de säger samma sak när de får frågan i varje fall.
Mm.
Att nej, så länge som jag kan så,
så kör jag på.
Så kör jag på.
Mm.
Mm.
Nu i dessa semestertider och sommartider så är det även några som har tänkt, eller frågat kring det här med kungligheter och semester. Vi ser ju nu under sommaren att den kungliga kalendern, den är ju faktiskt tom nu. En månad ska de enkelt få lite ledigt, precis som vi andra. Men hur går det då till när kungligheterna är lediga på sommaren eller på vintern? Så här, tar de vad man kallar för semester?
Jo, men det gör de.
Mm.
Alltså, när man är kunglig så är man i och för sig aldrig ledig. Man har alltid sitt uppdrag.
Ja, givetvis.
Och händer någonting, då åker man hem. Mm. Liksom, och,
men, då lämnar man playan.
Då lämnar man playan. Nej, men vår familj, de är ju, för de är ju Öland. Liksom. Det är ju semester för dem på sommaren. De har också ärvt prins Bertils hus nere på franska rivieran. Som de också försöker tillbringa tid i. Men Öland är liksom... Det är helhet för hela familjen. Och jag som har förmånen att besöka Soliden och se liksom hur det ser ut liksom där de bor. Så förstår jag dem. Det är verkligen ett paradis. Mm. Verkligen ett paradis. Sen så de andra familjerna liksom, de tuffar runt också. Den brittiska kungafamiljen åker till Skottland. Trots att det regnar där hela sommaren så sitter de där.
De kanske finner det väldigt avslappnande.
De gör nog det. Spanska kungen, han är på Mallorca.
De har sina semestervanor som oss andra.
Ja, men verkligen.
Ja.
Men det liksom brukar vara i alla fall att europeer, de är ju lediga i augusti medan vi är lediga i juli. Liksom. Och lite grann så ser man också i de kungliga familjernas kalendrar faktiskt.
Mm. Och en annan fråga här, det är alltid så spännande när vi får en liten ny prins eller prinsessa och vi ska, dels såklart namnet, men sen är det alltid det här med hertigdömen.
Mm.
Hur fungerar egentligen det med hertigdömen och vem är det som bestämmer här?
Ja, alltså formellt är det ju kungen som bestämmer.
Mm.
Men det förs nog en... Det förs någon dialog i familjen också.
Jag tror inte det var någon slump att prinsessa Leonor fick just gott.
Liksom. Det tror jag inte.
Nej.
Det tror jag inte. Och jag tror inte det är någon slump heller att hans lillebror är hertig av Ångermanland.
Nej.
Och han var ju då den första hertigen av Ångermanland. Och nu lilla Adrienne, hon är hertigin av Blekinge som också är ett sprillans nytt hertigdöme. Mm. Vi vet också att Carl Philips alltså son Alexander är hertig av Södermanland. Och det berättade vi i en tidigare podd att Carl Philip kommer efter kungen ta över godset Stenhammar.
Det ligger om varmt om hjärtat.
Varmt om hjärtat som ett jord- och skogsbruk som ligger utanför Flen. Som de förvaltar åt ett testamente. Och där står det liksom i det testamentet att det ska vara en svensk prins helst hertig av Södermanland som ska driva det här godset. Och då är det klart att ja, då har Alexander en livsuppgift där.
Ja. Då går det i arv.
Då går det i arv liksom. Ja. Så att det kan ha en viss betydelse. Och nu är det ju det är många som är arvsrätt i kronan. Så det är många hertigdömen som är upptagna. Men det finns egentligen ingen princip vilken del man är. Och som tronföljare till exempel. Därför att i Belgien säger man liksom att tronföljaren är hertig eller hertiginna av Brabant. I England så är man ju prins av Wales. Man är prins eller prinsessa av Asturien i Spanien. Det är liksom en regional indelning. Kronprinsessan, hon är hertigin av Västergötland. Kungen är fortfarande, även om man inte använder den titeln, hertig av Jämtland. Hans pappa som skulle bli kung var hertig av Västerbotten. Farfar hertig av Skåne. Och så vidare, och så vidare, och så vidare. Så att det finns liksom ingen linje i Sverige liksom, från vilket hertigdöme som är kopplat till tronföljaren.
Vad tror du på att det har fått så olika meningar då?
Det handlar väl kanske lite grann om tillfälligheter också.
Mm. Jag tänker som i Storbritannien pratar man om hertigdömen på ett helt annat sätt än vad vi gör i Sverige.
Ja, det är ju så att alltså, britterna de har ju sitt synsätt och sina traditioner, så är ju. I Sverige så finns ju liksom de hertigar vi har här. De är ju kungahertiga och tillhör kungafamiljen med ett undantag, och det är familjen Dautrant som är en fransk adelsfamilj som kom hit samtidigt som Jean-Baptiste Bernadotte gjorde. Mm. Men annars så har vi inga hertigar i Sverige. Så att det är ju liksom rätt speciellt det där.
Ja, verkligen.
Men det är flott. Hertig är ju det finaste kungliga titel man kan ha liksom. Mm. Förutom, alltså den kan ju till och med vara finare än prins eller prinsessa.
Ja, men det var det många blev förundrade då när till exempel prins Harry gifte sig. Man pratade om att han då skulle bli upphöjd från prins till hertig. Och då är det ju, för att i folkmun så tycker man att prins låter flottare på något sätt. Och sen då att bli hertig, man förstår inte riktigt den innebär
det. Nej, kanske. Men det är finare faktiskt. The Duke of Sussex.
Det låter ju så fint också på engelska.
The Duke of Sussex, hertigen av Sussex, är finare än prins Harry.
Ja, det är det ju.
Det är så, och det är så som det är bara.
Mm.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.